Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om något oerhört som har hänt. Nämligen det att Carl Emil Nickas uppgifter har läckt ut på internet. Ja, och detta ska vi dedikera nästan en hel podd till.
Nej, det ska vi inte. Vi har ju många saker vi ska gå igenom, men veckans huvudämne ska vi dedikera till det. Och det är faktiskt på grund av sättet som Best Western, de som är orsaken till det hela, har hanterat situationen. Att informationen läckte, det är ganska ointressant. Men Best Western bjuder oss på ett riktigt skolboksexempel på hur man inte ska hantera en personuppgiftsincident. Så det är bra saker att lära sig. Och sen också en varning till alla andra som påverkas, vilket faktiskt är fler än bara Best Western-kunderna. Det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems.
Inspelat 25 februari, släpps den 27 februari. Innan vi går in på denna oförrätt så har vi lite andra möjligtvis oförrätter att följa upp. Och vi pratade ju om censur är ordet som används i den här talpunkten.
Ja, det är uppföljning kring censurfrågan som vi diskuterade i förra veckans avsnitt. Då pratade vi om en kommande lag eller en sannolikt kommande lag i Storbritannien som skulle kräva åldersverifiering för att få använda VPN-tjänster. Nu har jag fått ta del av utkastet till lagförslaget som enligt den officiella webbplatsen nu faktiskt ligger i slutstadiet. Och där har jag hittat en intressant sak som är värt att lägga till det vi pratade om förra veckan, nämligen hur i hela friden har britterna tänkt sig att det här ska gå till. Och det de har tänkt sig, det är att det är VPN-tjänsteleverantörerna som ska ta ansvaret att åldersverifiera användarna, och det gäller de VPN-tjänsteleverantörer som erbjuder eller marknadsför VPN-tjänster till personer i Storbritannien och till en signifikant mängd personer. Precis som i fallet med åldersverifiering på sociala medier så kommer den brittiska kommunikationsmyndigheten Ofcom att få ta fram riktlinjer till VPN-tjänsteleverantörerna för hur de i åtminstone Ofcoms fantasi ska implementera det här. Och sen var det en väldigt intressant sak som hände efter att vi hade spelat in förra veckans avsnitt, men innan vi släppte det, nämligen att USAs utrikesdepartement i ett avslöjande som kom från nyhetsbyrån Reuters meddelade att de ska släppa sajten freedom.gov för att skänka sån här klassisk amerikansk frihet till hela världen. Och en av de sakerna som de trycker på där, det är att det kanske kommer en VPN-tjänst. Inte säkert, men det kanske kommer. Där ligger inte någonting i dagsläget, men vi vet i alla fall att det är möjligt att de kommer tillhandahålla en VPN-tjänst därigenom. Inte nödvändigtvis bara med anledning av det vi ser i Europa, vilket framgår av ett citat som vi har översatt fritt till svenska ur Reuters artikel.
I ett uttalande till Reuters sa det en talesperson för USAs utrikesdepartement att den amerikanska regeringen inte har något program för att kringgå censur som är specifikt riktat till Europa, men tillade: digital frihet är en prioritet för utrikesdepartementet och det inkluderar spridning av integritets- och censurrundande tekniker som VPN:er. Slut på citat. Undra om amerikanska medborgare kan använda denna tjänsten då för att runda diverse delstats åldersverifiering bland annat.
Just det.
Och andra myndigheters, eller kritik mot vissa andra myndigheter som springer runt på stan och
saker. USA, de är ju också problematiska i det här sammanhanget. Men det finns en sak som är ännu mer problematisk. Och det är vem i hela friden som skulle få för sig att använda en VPN-tjänst som drivs av amerikanska staten. Alltså, det är nästan på fullaste allvar skulle jag hellre använda en VPN-tjänst som drivs av Meta än en VPN-tjänst som drivs av amerikanska staten. Och det säger jag trots att Meta ju har ertappats med att spionera på de som använde deras VPN-tjänst, vilken för övrigt inte finns längre, men på den tiden då den fanns. Väldigt intressant. Vi kommer följa vad det här utvecklas till, men det här känns ju framförallt bara som ett liksom politiskt slagträ mot Europa för att kritisera vår Digital Services Act och även mot Storbritannien och deras Online Safety Act.
Jajamensan, vi fortsätter prata åldersverifiering. Mm. För nu så går Discord ut att och förtydliga saker och ting, kanske.
Ja, inte bara förtydliga saker. De gör en, inte 180 graders sväng, men de gör en 45 graders sväng kan vi väl i alla fall säga. De har noterat att det här med krav på åldersverifiering globalt, det var inte någonting som direkt Discord-användarna uppskattade. Och då tar de till sig det. De inser att det här kanske inte var en så där bra idé, men istället för att göra en 180 graders sväng och säga nej, vi struntar i det, så skjuter de det på framtiden för att förhoppningsvis det ska finnas en lite enklare möjlighet att få igenom det då utan att förlora allt för många användare. Så i veckan meddelade Discords medgrundare Stanislav Wyszynski, ursäkta uttalet, att de fördröjer utrullningen av global åldersverifiering till andra halvan av 2026. Han passar också på att poängtera att det bara är under 10% av användarna som kommer att behöva åldersverifiera sig. Han skriver så här gällande vilka konsekvenser det kommer få för dem i ett citat som vi har översatt fritt till svenska.
Om du tillhör gruppen på under 10% av användarna som faktiskt behöver verifiera sig, kommer vi att erbjuda alternativ som endast avslöjar din ålder, aldrig din identitet. Och om du väljer att inte verifiera dig, blir det här exakt vad som händer. Du behåller ditt konto, dina servrar, din vänlista, dina direktmeddelande och röstchatt. Det enda som ändras är att du inte kommer att kunna få åtkomst till åldersbegränsat innehåll eller ändra vissa förvalda säkerhetsinställningar som är utformade för att skydda tonåringar.
Mm. Jag får ju säga att även om jag anser att det här med åldersverifieringen är rent vansinne, framförallt för att jag är nästintill övertygad. Nu är det någon som kommer tro att jag har på mig en foliehatt här, men det känns som att den här åldersverifieringshysterin är bara för att lägga grunden som sen kommer leda till legitimeringskrav, att du ska identifiera dig. Nu, vi har redan åldersverifiering, varför inte gå vidare med att identifiera dig på nätet också? Så som för övrigt Socialdemokraterna redan har föreslagit i Sverige att ska ske på sociala medier. Men det finns ändå två stycken goda saker som kommer ur det här. Och det första, det är att det finns ju alternativ till Discord som inte riktigt har fått chansen på grund av att Discord har varit så populärt. Till exempel tänker jag då på Matrix-baserade Element, som är en decentraliserad federerad lösning för liknande kommunikation. Det här är ju superreklam för Matrix. Så om ni vill testa ett alternativ till Discord för att diskutera saker som berör cybersäkerhet, passa på att gå med i Cybersäkerhet i Sverige-gruppen på Matrix. Jag lägger en länk i show notes till det. Och sen finns det en sak till, och det är att de unga som plötsligt inte får åtkomst till allt material de vill ha tillgång till på internet. Och nu pratar jag alltså inte om porrsajter. Porrsajter kan vi lägga helt åt sidan, för att det kommer alltid finnas porrsajter som inte bryr sig ett dugg om att ålderskontrollera användarna. Så det är liksom en diskussion som inte ens är nödvändig att ha. Men när det kommer till de stora sajterna där unga blockeras så att de inte kan komma åt all information som krävs för att de ska kunna delta i det politiska dagliga samtalet, komma åt information om vad som händer i världen på grund av att de ska skyddas som små snöflingor, så kommer de ju att hitta sätt att kringgå det. De kommer inte acceptera att det sitter några gamla boomers politiker och tror att de kan styra och ställa över internet. Så det här kommer leda till, förhoppningsvis, att unga börjar intressera sig mer för hur de skyddar sig på nätet, vilka tekniker som finns och vad de behöver dra nytta av för att kunna kringgå den här typen av begränsningar. Någonting som också Jimmy Wales poängterade på Twitter nu i veckan. För Jimmy Wales, som grundade Wikipedia, som skulle kunna få krav på åldersverifiering på sig på grund av innehållet som finns där, Han är inne på samma linje och skrev så här fritt översatt till svenska.
Om du vill hålla dina barn säkra på nätet, lär dem om cybersäkerhet som har många aspekter. En av dem är vikten av att använda en VPN. Något som varje tonåring borde göra. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och dessutom praktiskt att göra. Om du vill hålla dina barn säkra på nätet, lär dem också varför det är fel att be människor ladda upp känsliga personliga dokument, till exempel ID-handlingar, bara för att kunna använda en tjänst. Jag känner lite så här runt hela den här frågan, lite som jag känner runt sexualundervisning. Kanske långt skott här, men de länder som har en ganska så dålig sexualundervisning eller ingen sexualundervisning alls, för att de är rädda att om man pratar om sex så kommer tonåringarna föröka sig som kaniner. Det är ju själva verket den motsatta effekten. Ju bättre och mer öppen sexualundervisning man har i länder, ju mindre tonårsaborter eller graviditet är det. Det är ju samma sak med cybersäkerhet som Jimmy Wales mycket riktigt pratar om här, men jag vill gärna koppla det till den här rädslan för signal. Där fick vi en signal i detta avsnitt också.
Titta. Men det måste vara jag som säger det för att det ska ge poäng. Så signal. Ja,
polisen går ut och varnar att om man använder signal så det finns ingen vettig användning till det. Det är precis tvärtom. De föräldrar som lär ut barnen om cybersäkerhet, om integritetsvärnande kommunikation, barnen där kommer ju också känna sig betydligt säkrare. Och det är ju knappast de barnen som sen råka illa ut på nätet och bli anlitade som tonårstorpeder. Alltså vi måste prata om saker, inte förbjuda. Det gäller i alla sammanhang.
Can I get an amen, känner jag där på slutet också. Ja, jag instämmer till fullo med dig, Peter. Och sen avslutningsvis i uppföljningsvepet så har vi också en liten korrigering, för att i förra veckan då uttryckte jag mig slarvigt. Jag sa att webbplatser delade IP-adresser för att det ska skydda mot överbelastningsattacker, och vår trogna lyssnare Laban Sköllemark, som också har varit med i podden, som vi lägger en länk till i show notes när det gäller länk till avsnittet där han var med. Han poängterade att så är det ju inte, och nej, det var jag som uttryckte mig slarvigt. Cloudflare har byggt en lösning där många delar på samma IP-adress, och den lösningen har de byggt för att de ska kunna sprida ut trafiken till flera olika datacenter. Samma IP-adress ska kunna peka på flera olika datacenter, så att om ett datacenter blir överbelastat, då kan de använda det nätverk de har byggt för att peka om just den IP-adressen så att den trafiken går någon annanstans. Så det är inte för att webbplatserna delar på IP-adress som de skyddas mot överbelastningsattacker, utan det är på grund av sättet som Cloudflare har byggt sitt skydd mot överbelastningsattacker med delade IP-adresser som de medverkande webbplatserna skyddas mot överbelastningsattacker.
Mm. Massövervakning kan komma från flera håll. Vi är ofta rädda för staten eller till och med överstatliga organisationer. Mm. Men i själva verket så kanske det är vi själva som sakta men säkert tillsammans med våra grannar skapar den här massövervakningen.
Och dessutom betalar för att införa den. Mm. Nu ska vi åka över till andra sidan Atlanten och backa tillbaka till Super Bowl. Men vi ska inte prata om sport, utan vi ska prata om Super Bowl-reklam. Nämligen den reklamfilm som Ring gjorde. Har du en Ring-klocka på din dörr?
Ja, absolut. Jag har flera stycken. Tre, tror jag.
Har du?
Mm. En på varje dörr. Samt ett gäng kameror. Jep, jag är en del av problemet. Kanske. Nu bor jag inte i USA, men absolut.
Aha. Har du aktiverat totalstreckskryptering?
Det har jag på dem, ja. De är helt värdelösa därefter.
För då har de inte lika stor funktionalitet. Men det här är ju internetuppkopplade dörrringklockor med kamera, som man kan se vem det är som står vid dörren. Och Ring, som ägs av Amazon, de körde en sån här Super Bowl-reklam nu i februari med en hjärtskärande film där barn hade blivit av med sin hund. Men sen, tack vare de här ring-ring-klockorna och deras funktion Search Party, kunde familjen få tillbaka hunden. För tillsammans kunde de här ringklockorna kolla vad som hände på gatan och se hunden, upptäcka hunden och lämna tillbaka hunden.
Ja, det handlade ju om djur, men det var också väldigt metaforiskt.
Ja, metaforiskt på vilket sätt då?
hundarna kanske i slutändan inte var hundar utan människor.
Just det, och det är det som vi kommer till nu. För att den här reklamfilmen, den togs inte speciellt väl emot kan jag ju säga. Och det hänger säkert mycket ihop med att samtidigt som den reklamfilmen kördes så pågick ju debatten om ICE-insatserna som mest. Alltså folk som hade blivit skjutna av ICE, är det en myndighet?
ICE är en polisiär myndighet i USA, precis.
Ja, ICE-agenterna. Och oron kring vad som skulle kunna hända ifall ICE fick ytterligare befogenheter. Så den här tänkta varma videon om rädda hundar, det var egentligen en uppmålning av en dystopi där alla blev övervakade oavsett var i landet de var. Det fanns överallt en kamera som kunde se dem. Så den här reklamfilmen, den togs inte väl emot, och på Twitter så uppmärksammade John Scott Railton att PR-byrån som hade skapat den här reklamfilmen till och med avpublicerade sin skrytartikel om hur nöjda de var med den. Det här, det var en tjänst som bara var tillgänglig, eller tänkte vara tillgänglig i USA, men det var på opt-out-basis, alltså alla medverkade om de inte valde att inte medverka. Och den här funktionen, den tillkom efter att Ring under det gångna året hade lagt till flera andra funktioner som började göra det här snudd på obehagligt. Vi kan backa tillbaka till i april. Då släppte de en funktion som hette Community Request som gjorde att brottsbekämpande myndigheter kunde be om att få tillgång till inspelningar från kameror i ett visst område för att kunna för att underlätta utredningar. Det utökades sen, eller aviserades att skulle utökas sen i oktober när Ring kommunicerade att de skulle samarbeta med Flock Safety som i sin tur levererar tjänster till lokala brottsbekämpande myndigheter. Flock Safety skrev så här om det samarbetet i oktober, fritt översatt till svenska.
Genom ett nytt partnerskap kommer Rings funktion Community Requests att kopplas ihop med Flock Safetys teknikplattformar Flock OS och Flock Nova, vilket gör det möjligt för grannar att på ett säkert och privat sätt dela hjälpsamma videoklipp med lokala brottsbekämpande myndigheter under en pågående utredning, men bara om de själva väljer att göra det.
Mm. Sen lanserade också Ring-funktionen som de kallar Familiar Faces, alltså bekanta ansikten, i beta i USA i december. Och det här var en funktion som var släppt på opt-in-basis då istället. Att det var avslaget som standard, men folk kunde välja att aktivera funktionen om de ville det. Och det de aktiverade då, det var den här funktionen, fritt översatt till svenska.
Familiar Faces, beta, använder Rings artificiella intelligens för att känna igen personer i dina 2K och 4K-kameror. När du har aktiverat Familiar Faces i Ring-appen så lär sig kameran att känna igen personer över tid ungefär på samma sätt som du känner igen vänner och familj. När kameran ser samma person igen får du en personlig avisering, till exempel Chris vid ytterdörren istället för det står en person vid din dörr. Du kan slå på eller av aviseringar för Familiar Faces så att du kan fokusera på det som är viktigast. Den här funktionen fungerar med kontinuerlig inspelning dygnet runt.
Mm-hmm. Och det här fungerar dock inte med totalstreckskryptering aktiverat, vilket indikerar, inte garanterar, men indikerar att själva behandlingen av igenkänningen av personer sker på serversidan och inte lokalt. Men under 2025 hade Ring aviserat att de lanserar den här funktionen för att man ska kunna samarbeta med brottsbekämpande myndigheter. De hade meddelat att de ska utöka det och de hade lanserat beta-funktionen Familiar Faces. Och sen kom då den här stora Super Bowl-annonsen där de marknadsförde att man skulle kunna hitta bortsprungna hundar. Och där så tog det verkligen stopp. Då blev det lite för tydligt vad det här skulle kunna missbrukas till i framtiden. Och det, jag ska inte säga att det ledde till att de avbröt planerna på att samarbeta med Flock Safety, men det kom ett sånt meddelande direkt därefter. Om det finns en koppling, det vet vi inte. De skriver själva att det var så här de tog beslutet i ett pressmeddelande som vi har översatt fritt till svenska.
I oktober 2025 meddelade Ring och Flock Safety vår avsikt att arbeta tillsammans med en integration till Community Requests. Efter en omfattande granskning kom vi fram till att den planerade integrationen med Flock Safety skulle kräva betydligt mer tid och resurser än vad vi hade räknat med. Därför har vi gemensamt fattat beslutet att avbryta den planerade integrationen. Integrationen lanseras aldrig, så inga video från ringkunder skickades någonsin till Flock Safety.
Nej. Så det var alltså då officiellt sett, inte på grund av backlashen från den här annonsen, utan det var på grund av att det skulle kräva betydligt mer tid och resurser än vi hade räknat med. Och sen var det bara en ren slump att det publicerades vid det tillfället. Men om det hade tagit slut här, då hade vi inte lyft det i veckans podd överhuvudtaget. För det här är ju någonting som framförallt, eller förlåt, det här är ju någonting som bara berör USA. Så vi hade egentligen inte tänkt att lyfta det. Och faktum var att vi hade med i planeringen till förra veckans avsnitt, men då strök vi det som en av nyheterna vi inte skulle ta. Det förändrades den 18 februari, för att då läckte ett internt mail från Ring till 404 Media. Och 404 Media har publicerat ett utdrag ur det mejlet där Rings grundare berättar att de här farhågorna som jag hade om att det här skulle bli ett globalt övervakningsnätverk, det var inte någon foliehattsteori. Det var planen från första början. Peter, vad skriver grundaren, fritt översatt till svenska?
Jag tror att grunden som vi skapade med Search Party, först för att hitta hundar, i slutändan kommer att bli en av de viktigaste teknik- och innovationsinsatserna för att på riktigt sprida effekten av vårt uppdrag. Nu kan man föreställa sig en framtid där vi kan få bort brottsligheten i bostadsområden helt och hållet. Det är mycket som behöver göras för att ta oss dit, men för allra första gången har vi en chansen att fullt ut slutföra det vi började.
Jaha.
Det är som man får ont i magen.
Faktiskt. Vi är oroliga för att kommunen monterar upp övervakningskameror. Samtidigt så bygger vi själva världens största övervakningsnätverk med en kamera i vartenda hus. Eller, alltså, på sikt.
Eller tre.
Ja. Eller tre som i ditt fall. Och det är dessutom du som betalar för det. Inte indirekt via kommunskatten, utan det är du som betalar. Till och med för internetuppkopplingen av dem. Det här är, alltså det finns ju otroliga fördelar med kameraövervakning. Jag ska absolut inte förneka det. Men den här övervakningen som vi nu håller på att sätta upp med alla dessa kameror gör mig genuint orolig.
Jajamensan. Du behöver dock inte vara orolig att Best Western kommer att läcka dina uppgifter, för det har de redan gjort.
Ja, det har de. Och det här skulle faktiskt bara ha varit en snabbis i veckans avsnitt om det inte hade varit för att Best Western har hanterat situationen så fruktansvärt dåligt. Men ja, Best Western, de har råkat läcka bokningsuppgifter till gäster, däribland mina uppgifter. Och det är ju klart att den här situationen, den är då speciell av tre skäl. Dels på grund av hur illa Best Western har hanterat den. Dels på grund av att uppgifterna som har läckt gör att de nätfiskeattacker som nu kan ske är mycket bättre än traditionella nätfiskeattacker. Och för det tredje då, för att det är jag som berörs. Det är mina uppgifter.
Mm. Inte bara dock.
Ja, nej, precis.
Några fler.
Men det sätter det hela, det blir mycket, mycket viktigare då såklart. Jag skämtar givetvis. Men okej, vad är det som har hänt? Ja, det vet vi faktiskt inte riktigt. Men vi vet däremot att den 11 februari, då fanns det en varning på Best Westerns webbplats som löd så här.
Din säkerhet är viktig. Var vaksam på oväntade meddelanden som ber om uppgifter eller betalning. Kontakta hotellet om något känns misstänkt.
Sen stod det inte mer än så. Den varningen kan ha kommit upp tidigare, men det första dokumenterade exemplet på att den varningen faktiskt fanns där, det var den 11 februari. Och vad var det då som låg bakom det här? Jo, det var att angripare hade börjat kontakta kunder via WhatsApp för att försöka lura av dem kundernas betalkortsinformation. Jag fick ett sånt meddelande på WhatsApp den 14 februari. Men eftersom jag inte använder WhatsApp, jag har inte ens notiser påslagna, jag har bara ett WhatsApp-konto, så märkte inte ens jag det. Men den 18 februari, då började TV4 uppmärksamma en sån här kampanj som hade riktats mot många. Och då gick jag in i WhatsApp och kollade, har jag fått något meddelande eftersom jag är Best Western-kund? Andra Best Western-kunder har fått det. Har jag fått det? Och det hade jag. Det var ett meddelande som kom från en avsändare som hette Virgo B. Och så var det Best Westerns logotyp. Det stod att det var ett företagskonto och det var konstruerat så att det skulle liksom se ut som att det var någon som hette Virgo B som representerade Best Western som kontaktade mig. Och i det här meddelandet så stod det att jag skulle slutföra min bokning idag och att om inte bekräftelsen slutförs kan bokningen automatiskt annulleras. Det som gjorde det här trovärdigt, det var ju att jag faktiskt hade gjort en bokning. Det stod exakt vilket datum det gällde också. Angriparna hade åtkomst till min bokningsinformation. Sen fanns det en länk som gick till bwh.bestwestern-id-blablabla.com. Alltså en adress som inte var Best Westerns riktiga adress, men som innehöll ordet Best Western, så att det skulle vid en snabb anblick se ut att vara Best Westerns riktiga webbplats som länken ledde till. Och när jag klickade på den, givetvis i en kontrollerad miljö, så hamnade jag på en, först fick jag upp en sån här captcha, bekräfta att du inte är en robot. Och där stod det bestwestern.com. De hade skrivit det stort så att man skulle se att ja, men bestwestern.com är det.
Så snällt.
Sen var det ju ingen riktig captcha, för att det enda som hände när jag klickade på att jag inte är en robot, då var det en liten timer som tickade ner och sen lades in en cookie som sa att ja, jag har klickat på den här, visa inte en gång till. Men då kom jag till en sida som hade Best Westerns logotyp och där så skulle jag då fylla i mina betalkortsuppgifter för att bekräfta min bokning. Och det är ju inte ett helt orimligt budskap att skicka ut. Alltså, det skulle mycket väl kunna vara ett sådant budskap att du måste bekräfta din bokning, ge oss dina betalkortsuppgifter. Och bedragarna, de hade ju datumen. Datumen stämde. Till och med beloppet var förifyllt. Alltså hur mycket jag hade betalat för det rummet den natten var korrekt och förifyllt. Och det här, det gjorde ju att det kändes superrelevant. Och jag kan tänka mig att många har gått på den här nätfiskeattacken just för att den är så relevant. Att, ja, men, varför skulle bedragare veta att jag bor exakt den här natten eller att jag har betalat exakt så här mycket? Så jag skulle vilja tipsa er om att i sig tipsa vänner och bekanta om att det här är någonting som förekommer. Men anledningen till att vi lyfter upp det i podden, det är för att i första hand för att Best Western har misskött kommunikationen kring den här personuppgiftsincidenten väldigt gravt. För det första, de svarar inte på mina frågor. För det andra så har ju de vetat om det här ett tag. Åtminstone sedan den 11 februari. Men det dröjde hela vägen till den 24 februari innan jag ens fick ett mejl om att någonting hade skett. Under den tiden, då fanns bara information på sajten i form av den här lilla banden med det budskapet som du läste, Peter. Eftersom jag inte fick svar från Best Western så tänkte jag att okej, jag kan ändå begära ut anmälan om en personuppgiftsincident från Integritetsskyddsmyndigheten, för det är publika handlingar. Så jag begärde ut det för att se okej, vad finns det där som vi kan lära oss om det som har hänt? Och via den här anmälan om personuppgiftsincident så fick vi reda på att det inte bara WhatsApp som användare blir kontaktade via, de blir också kontaktade via mail. Jag har inget dokumenterat exempel på det, men det står och det innebär då alltså att angriparna också har fått tillgång till mailadresser. Men sen kommer den punkten då med det här mejlet som dök in nu i veckan den 24. Som är skälet till att jag kände att det här får bli veckans huvudämne. För då blev jag genuint arg. Alltså det är en sak att ha läckt mina personuppgifter. Men det är en annan sak att vara så fruktansvärt arrogant att man skickar ut ett mejl som har ämnesraden "en viktig säkerhetspåminnelse om din kommande vistelse", där det sen står så här på fullast allvar.
Jag vet inte om jag ska toppa denna tonfallet, men jag försöker. Vi vill göra dig uppmärksam på att besöksnäringen just nu ser en ökning av phishingförsök riktade mot hotellgäster. Det sker via olika metoder, bland annat falska e-postmeddelanden, sms och WhatsApp, där avsändaren försöker få mottagaren att lämna ut personuppgifter eller betalningsinformation. Mot den bakgrunden har även vissa av våra gäster med kommande bokningar mottagit meddelanden av denna typ. I dessa meddelanden utger sig avsändaren för att representera hotell inom BWH Hotels eller en extern bokningssajt och uppmanar till betalning eller verifiering.
Det där med extern bokningssajt återkommer vi till alldeles strax, men det finns en viktig sak som saknas i det här mejlet, nämligen en ursäkt för att de läckt mina personuppgifter. Och information om exakt vilka personuppgifter som har läckt. Det närmsta vi kommer en ursäkt, det är det som står i slutet. Och jag vill varna känsliga lyssnare för att ni kan få lite kvällningar inombords när ni hör det här.
Att skydda dina personuppgifter är mycket viktigt för oss.
Paus. Bevisligen inte, men visst, fortsätt.
Vi beklagar den oro som situationen kan ha orsakat.
Ni beklagar oron som situationen kan ha orsakat.
Ja, det behövs en meme där med någon som slänger micken på.
Ja, äg ert misstag istället. Det är mycket bättre. Och att det har gått så här lång tid innan ni har informerat berörda användare är helt oacceptabelt, och jag har fortfarande inte fått någon fullständig information om vilka uppgifter om mig som har läckt. Det enda som jag har fått reda på här i det mejlet är att det är några saker som de kan bekräfta att inte har identifierats som berörda uppgifter, och det är då betalningsinformation, vilket är en sanning med modifikation för att priserna som jag betalt har ju läckt. Kreditkortsnummer, och det stämmer eftersom att de här bedragarna, de försöker ju få mig att lämna över mina kreditkortsnummer. Lösenord. När jag skrev en kort notis om det här till säkerhetskollen, då poängterade jag att av säkerhetsskäl, eftersom att inte Best Western har meddelat vilka uppgifter som har läckt, bör alla byta sina lösenord till Best Westerns webbplats. Nu har vi då den 24 fått reda på att lösenord inte bedöms att ha läckt. Så om du inte har bytt lösenord så behöver du inte göra det. Och sen har inga särskilda önskemål om bokningen heller läckt. Men sen var det ju det där med extern bokningssajt. Och David Jacobi, som numera jobbar på isländska Syndis, han har mer insikt i vad det egentligen är som har läckt. Och han har publicerat ett blogginlägg på engelska där vi har översatt en liten del till svenska för att få reda på vad är det där med extern bokningssajt för någonting. Han skriver så här.
Medan den tidiga rapporteringen kopplade den här aktiviteten till meddelanden med Best Western-tema tyder våra tekniska indikationer på att kampanjen är betydligt bredare. Bevis tyder på att samma infrastruktur och nätfiskemallar också riktar in sig på booking.com-bokningar och potentiellt andra stora plattformar inom hotell- och resebranschen. Angriparna har tillgång till verkliga bokningsuppgifter, sannolikt hämtade genom att en partner har komprometterats genom stulna inloggningsuppgifter, missbruk av API-er eller en läcka hos tredje part.
och en fullständig, eller en länk till den fullständiga artikeln ligger givetvis som vanligt i show notes. Men vad lär vi oss av det här då? Ja, för det första, ni som behöver bra skolboksexempel på hur man inte ska hantera personuppgiftsincidenter, varsågoda, den bjuder Best Western på. Sen till alla er som har bokat hotell inom en överblickbar framtid och framförallt ni som vet att ni har vänner och bekanta som behöver uppmärksammas om det här. Passa på att tipsa dem om riskerna som nu finns i och med att de här nätfiskeattackerna kan vara synnerligen relevanta i och med att de innehåller information om namn, bokningsdatum och även priset. Kom ihåg att om någon skulle vara det minsta tveksam så är den rätta lösningen att själv uppsöka Best Westerns webbplats och där hitta telefonnumret till hotellet och kontakta hotellet därigenom. Och sen så bör vi också ta höjd för att det kommer hända liknande dataläckor i framtiden. Och ett av de bästa sätten att hålla koll på sådana, det är att prenumerera på den här podden. För då får man nämligen automatiskt varje fredag en liten inblick i vad som händer i cybersäkerhetsvärlden och vad man bör tänka på. Det är väl om något ett gott skäl att prenumerera på podden. Så gör gärna det, så hörs vi nästa vecka igen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.